Men det är mycket som inte kommer liksom genom processen in till akademin. Så det var viktigt för oss också att kunna snacka med fiskare och folk som bodde längs kusten som visste mycket.
Grerjaret, tack till dig, arkeolog, doktorand vid Lunds universitet som har varit ute på den här vikingaresan. Tack så mycket och lycka till framöver. P1-morgon är det här. Där vi nu tar en ny ansats när klockan börjar närma sig 8. Inrikespolitik, Per Edberg, det blir det väl i morgonekot, gissar jag?
Det blir det, det brukar ju bli det. Nu har vi en färsk opinionsmätning med det senaste där.
Och om en liten stund, 8:15, då gästas vi också utav Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Partiet går till kongress nu idag, i 5 dagar framöver. Det är den 42:a i ordningen. Och vi frågar ut henne om kongressen bland annat. Många frågor som ska debatteras där. Kommentar och analys också utav vår inrikiska politiska kommentator. Nu, morgonekot.
Omfattande ukrainsk drönarattack mot Ryssland under natten. Moderaterna tappar kraftigt i opinionen och svenskarna ser ut att ha börjat bojkotta amerikanska viner. Det är rubrikerna i morgonekot. Först Ukraina-kriget. Det verkar som att Ukraina under natten genomfört en av de hittills mest omfattande drönarattackerna mot Ryssland. Vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti är med direkt nu. Lubna, det verkar handla om hundratals drönare, eller hur?
Ja, det är nästan 300 drönare som Ryssland påstår har riktats mot flera ryska regioner och städer, däribland ett flertal av dem som har riktats mot Moskva-regionen, bland annat mot en teknikfabrik som utvecklar drönare, som i 15 år har utvecklat drönare, och en teknikpark som utvecklar optik och annan elektronisk utrustning som potentiellt skulle kunna användas i kriget mot Ukraina. Och flera av de här drönarna ska ha också hamnat i bostadsområden mot bostadshus bland annat. Det här är ingenting som ukrainska sidan har bekräftat, men det visar väl på att även Ukraina har förmåga att slå mot ryska mål. Det här kommer ju efter flera nätter av attacker som Ryssland har riktat mot ukrainska städer.
Och även Ryssland har ju fortsatt att skicka drönare mot Ukraina under natten, om än inte i samma omfattning.
Ja, inte under denna natt, men under de senaste nätterna så har det varit omfattande robot- och drönarattacker som har riktats mot bland annat huvudstaden Kiev med flera andra stora städer i Ukraina, där Ryssland framförallt slår till mot ukrainska bostadsområden, där man har slagit till mot allt från köpcentrum till civilinfrastruktur, men också som sagt vanliga bostadshus, där bland annat häromdagen så var det 10-tal personer som hade dödats i de attackerna, och flertalet av dem var också barn.
Säger vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Så det senaste om opinionsläget i Sverige. I Indikators majmätning rasar nämligen Moderaterna samtidigt som Centerpartiet lyfter kraftigt. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef vid Indikator.
Moderaterna, de tappar rejält i månadens mätning, och man ska säga att de låg ganska högt förra månaden med en medial dagordning som fokuserade mycket på ekonomin och internationella frågor, och nu har fokus istället kommit på de säkerhetsproblem som har kommit med den nationella säkerhetsrådgivaren.
Moderaterna går ner med 3,7 procentenheter jämfört med förra mätningen. Landar nu alltså på drygt 17%. Martin Borgs är partiets biträdande partisekreterare.
Enskilda mätningar är lite som vårvädret. Förra gången gick vi upp, nu går vi ner, men vi ser faktiskt att vi ökar i andra mätningar också. Och därför så fokuserar vi på att få ordning på Sverige, och sen får folket på valdagen avgöra om man vill fortsätta framåt eller göra en farlig vänstersväng.
Förutom turerna kring säkerhetsrådgivarna som har drabbat Moderaterna, så har också Centerpartiets val av ny ledare påverkat den moderata nedgången, säger Per Oleskog Tryggvason.
Och där ser vi att Anna-Karin Hatt drar Moderater över blockgränsen.
Majmätningens vinnare är just Centerpartiet, som ökar från 4,1 till 5,8%. Den bästa noteringen sedan mätningarna startade för nästan 2 år sedan. Väljarstödet för de andra partierna varierar bara marginellt och ingen förändring är statistiskt säkerställd. Socialdemokraterna får 36%, Vänsterpartiet 7,7 och Miljöpartiet 5,6. På den andra sidan ökar Sverigedemokraterna till 20%, Kristdemokraterna får 3,3 och Liberalerna 2,7. Gapet mellan blocken är det största på länge. Det skiljer hela 11,7 procentenheter mellan regeringen som ligger under och de rödgröna. Per-Ole Skog Tryggvason.
Ja, det finns ju såklart fortfarande tid för Kristersson och de övriga Tidöpartierna att återhämta sig i opinionen. Det brukar vi se att regeringen de tar igen.
Reporter Ivan Garcia. Minst 8 personer har dödats i en israelisk attack i norra Gaza under natten, uppger det Hamas-kontrollerade civilförsvaret i området. Sedan Israel bröt vapenvilan med Hamas i mars har närmare 4 000 människor dödats i Gaza enligt de Hamas-kontrollerade myndigheterna. Införandet av ett nytt journalsystem inom vården i Gävleborg har ställt till stora problem. Tusentals inlästa läkarutlåtanden har samlats på hög och inte skrivits in i det nya systemet. Veronica Lindman, som är medicinsk sekreterare på akuten i Gävle och också huvudskyddsombud, beskriver läget som kaotiskt.
Det har varit kaos. Långa ledtider och mycket stress. Det spelar ingen roll hur mycket vi skriver, så det händer liksom inget i listan.
När en läkare träffar en patient läser hen in vad som ska stå i journaler, remisser eller brev, så kallade diktat. Det skriver sedan medicinska sekreterare ut. I januari bytte Region Gävleborg journalsystem till Cosmic. Systemet är trögt, omständigt och har mycket buggar, säger Veronica Lindman.
Systemet är segt och det är mycket mer svårjobbat. Det är mycket mer klick. Och att ena dagen fungerar det att klicka och göra på ett visst sätt och andra dagen funkar inte. Och att man kan sitta mitt i ett diktat och så pang så är man utslängd.
Det här har gjort att diktaten har samlats på hög på många avdelningar på de 3 sjukhusen i regionen, Gävle, Bollnäs och Hudiksvall. Enligt siffror Eko tagit del av var det under förra veckan över 13 000 oskrivna diktat på 8 av sjukhusens olika inriktningar, som ortopeden, onkologen och barn. De äldsta från början av mars. Av dem var 5 700 från medicin och akuten i Gävle och Hudiksvall. Bara primärvården i Gävle hade dessutom 6 700 oskrivna diktat. Det mest akuta ska prioriteras först, men Veronica Lindman menar att situationen ändå är mycket allvarlig.
Det är framförallt patientfarligt. Det kan missas remisser eller någon uppföljning någonstans. Det är ju inte bra alls. Jag skulle inte vilja vara patient.
Fackförbundet Vision i Gävleborg har skickat in 5 olika anmälningar om begäran om arbetsmiljöåtgärder till arbetsgivaren. Cosmics leverantör Cambio säger till Ekot att man jobbar tillsammans med regionen för att lösa problemen. Martin Andersson är hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Gävleborg.
Nej, men det är ju ett jätteproblem förstås. Journalen är ju vårt centrala arbetsredskap. Dels är det ju en inkörningsperiod när man byter system förstås. Men även nu när man har lärt sig så har vi vissa utmaningar tycker jag med bland annat hastigheten i systemet. Men det jobbar vi ju på åtgärda förstås. Men vi är ju inte i mål än.
Reporter Sara Milchner-Funsett. Det verkar som att svenskarna börjat bojkotta viner från USA. Försäljningen har minskat kraftigt sedan Donald Trump tillträdde. Och enligt Ulf Sjödin, som är sortimentschef vid systemet, har man inte sett en liknande dipp i försäljningen sedan Frankrikes kritiserade kärnvapentester på 90-talet.
Då minskade ju franska viner rejält. Då var det en ännu större effekt. Då dessutom var Frankrike då det största ursprunget, så att det blev ju väldiga volymminskningar.
Sen Trumps tillträde har hans beslut fått enorm uppmärksamhet i media, och enligt Ulf Sjödin brukar det vanligtvis leda till ökad försäljning.
När ett ursprungsland nämns ofta så påverkar det i allmänhet positivt.
Men den här gången har läget varit annorlunda. Under det första kvartalet minskade försäljningen av amerikanska viner sett till volym med 15% jämfört med samma period i fjol. Daniel från Stockholm väljer regelbundet viner från USA. Han har inte anpassat sina vanor på den fronten, men med andra produkter har han det.
Det kanske mer i så fall gäller bilköp än val av viner. Nej, men jag tror inte att jag har kopplat det så tydligt till att jag väljer bort amerikanska produkter överlag på grund av de spänningarna. Och vem vet, det kanske reverseras eller ändras inom kort ändå.
Amerikanska viner står förvisso för en bråkdel av den totala vinförsäljningen, men en märkbar nedåtgående trend började runt vecka 9 och har fortsatt sedan dess. Däremot ser man inte samma tapp när det gäller amerikansk sprit, och Ulf Sjödin tror att det finns en förklaring till det.
Jag tror att det helt enkelt beror på att det finns väldigt mycket alternativ bland viner. Det finns ju viner som har liknande karaktär och passar till liknande maträtter från olika ursprung. Så där är det, så att säga, det är lättare att flytta handen i vinhyllan.
Reporter Hampus Zetterqvist. Nu förflyttar vi oss till Kina. Arbetarna i klädtillverkaren Shein's fabriker har nämligen drabbats hårt av handelskriget mellan USA och Kina.
Många fabriker här i området är helt tysta. Beställningarna är för få, säger Li Jianjun som är i 30-årsåldern. Han syr rödblommiga klänningar för den kinesiska modejätten Shein, känd för sina låga priser. Fabriken ligger i det stora industriområdet som kallas Shein-byn i Guangzhou i södra Kina. Under våren har Li Jianjun inte kunnat stanna kvar på en och samma fabrik mer än några veckor eftersom det inte har funnits tillräckligt med arbete. Orsaken är tullstriden mellan USA och Kina. Som en del av den har Donald Trump tagit bort en gammal regel som gjort att små paket som skickas till USA kunnat undantas importskatt. Shein, som har USA som sin viktigaste marknad, har kunnat växa sig stort mycket på grund av det undantaget. När det ändrades störtdök beställningarna från USA till fabrikerna här, vittnar både arbetare och fabriksägare om. Och eftersom de som syr kläderna i de allra flesta fall får betalt per plagg och bara när det finns plagg att sy, så drabbar förändringarna arbetarna. Men fabriksägaren Xu Xuanping säger att trots att hans verksamhet drabbats hårt så stöttar han den kinesiska regeringens strategi att sätta hårt mot hårt. Det är rätt väg att gå och stå upp mot Trump. Kina kan inte låta sig tryckas ner, säger han. Jag gillar inte handelskriget. Det förstör för folk som oss längst ner i näringskedjan, säger arbetaren Li Jianjun. Moa Kärnstrand, Guangzhou.
I USA blir striden mellan Trump-administrationen och flera universitet allt mer infekterad. Vid Harvard-universitetet till exempel vittnar både lärare och studenter nu om att det har börjat sprida sig en oro för att säga sin mening.
Professorer är rädda att säga sin mening, berättar Ryan Enos, som själv är professor i statsvetenskap och undervisar vid Harvard-universitetet. Han berättar att sedan president Trump började attackera universitet runt om i USA har det spridit sig en rädsla av att vara övervakad, att någon läser ens post och att man inte vågar säga vad man vill i undervisningen.
That changes the way we behave. It makes us worry about being punished for what we say in class.
Konflikten mellan Harvard och Trump började när presidentadministrationen införde krav på att lärosäten måste börja rapportera internationella studenter misstänkta för brott och avsluta alla program som innefattar mångfald, rättvisa och inkludering på campus. Harvard vägrade att följa kraven som man kallade godtyckliga och nyckfulla. Enligt ett dokument från utrikesminister Marco Rubio, som bland annat BBC har läst, har USAs ambassader beordrats att sluta boka möten för studentvisum tills vidare. Peder Gustafsson med Harvard-universitetet.
Den här veckan är Frankrikes president Macron på resa i Sydostasien. En resa där han försöker marknadsföra Frankrike och Europa som ett bättre alternativ än Kina och USA.
Celui-ci dans un moment à la fois de grand déséquilibre mais des retours de discours de puissance ou d'intimidation.
När det råder obalans i den internationella ordningen och vi ser ett återvändande till maktspråk och stora skrämseltaktiker, då är det nödvändigt att vi agerar tillsammans för att bevara en ordning som bygger på lag och rätt, en förutsättning för allt välstånd. Ja, så sa president Macron i Vietnam i början av sin Sydostasienresa som nu gått vidare till Indonesien. Det är en resa där den franska presidenten vill marknadsföra Frankrike och Europa som pålitliga partners i kontrast till Kina och USAs mer aggressiva sätt att skaffa sig inflytande i regionen. Sydostasien har under en tid blivit allt viktigare för EU, bland annat på grund av viljan att minska beroendet av Kina och flytta tillverkning därifrån. Och önskan att utveckla alternativa handelsrelationer har bara stärkts av president Trumps oberäkneliga tullpolitik. Det är också en marknad där europeisk försvarsindustri länge haft en stark närvaro. Indonesien, där president Macron är just nu, har lagt beställningar på 2 franska ubåtar och 42 Rafale-stridsflyg. President Macrons resa avslutas i Singapore, där han kommer att vara öppningstalare på Asiens största försvarskonferens, Shangri-La Dialogue. Axel Kronholm, Bangkok.
Götaland får ganska molnigt och regnigt idag, men i nordväst uppehåll och en del sol och 12-18 grader. Svealand och Gävleborg, sol varvat med moln, men i ostligaste Svealand en del regn, 12-18 grader. Norrland, molnigt och också en del regn och 5-15 grader. Och då fortsätter väl Peter Morgon, Marcus?
Det gör det med svensk inrikespolitik, för idag inleds Socialdemokraternas partikongress, den 42:a i ordningen. Hundratals socialdemokrater samlas i Göteborg under 5 dagar för att diskutera och besluta om partiets framtida politik. Vi ska strax få höra partiledaren Magdalena Andersson, men först säger vi god morgon till Radion Ekots inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Vad är det för ett parti som nu går till kongress, Helena?
Ja, men det är ett ganska välmående parti. Visserligen så gillar ju inte Socialdemokraterna att vara i opposition, men deras opinionssiffror är höga. 36% i vår mätning nu på morgonen från Indikator. Andersson har ju fortsatt höga förtroendesiffror och oppositionen leder klart över Tidöpartierna. Sen finns det en viss tveksamhet kring det rödgröna regeringsalternativet, alltså hur de ska få ihop sitt lag. Men jag tror det bekymrar nog inte Socialdemokraterna så fasligt mycket än i alla fall.
Okej, och vad är det då för politik som ska klubbas nu?
Det är en del reformförslag. Man vill skrota karensavdraget. Det är ju en slags självrisk i sjukförsäkringen. Det ska bort. Man vill ha en reform som kan sänka arbetstiden i slutet av arbetslivet, i alla fall för vissa, utan att det ska påverka pensionen. Man vill ha en statlig investeringsbank, införa beredskapsskatt på högre inkomster. Och sen är väl huvudnumret då det här som man kallar marknadsmisslyckanden som man vill åtgärda. Och det handlar ju särskilt om vinstförbud för skolor då. Och sen blir det tuffare tag i migrations- och kriminalpolitiken.
Okej, och finns det några frågor som du kommer bli lite strid kring? Eller är det ett enat parti?
Ja, det väntas bli debatt om den ekonomiska politiken bland annat då, där partivänstern gärna vill höja fler skatter, låna upp mer till investeringar och så vidare. Och sen väntas det också bli debatt om det här med arbetstidsförkortning. Ska man lagstifta om kortare arbetsvecka eller ska det vara upp till arbetsmarknadens parter då, som partiledningen vill? Och sen finns det också de som inte känner igen sig i den här hårdare invandringspolitiken och som vill mjuka upp partilinjen där.
Okej, Helena Gissén, Ekots inrikespolitiska kommentator. Du stannar kvar där, för nu säger vi god morgon och välkommen till Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna.
God morgon.
Du är med oss från Göteborg. Vi hör här flera frågor som ni ska ta upp på kongressen. Men om vi börjar med det ni kallar för marknadsmisslyckandet här. Du och ditt parti ser det som att marknaden inte fungerar för vissa branscher. Skolan nämns i det här sammanhanget och ni vill förbjuda vinster i välfärden. Så frågan då, hur ska det här konkret gå till? Om vi då tar exempelvis skolan, ska gå från ett aktiebolag till en kommunal ägo. Hur går det till?
Jag börjar med att säga att det som händer på den här kongressen, det är ju crescendot av ett arbete som vi har haft i vårt parti under de senaste 3 åren, där vi både gjort en uppdaterad samhällsanalys, tagit fram många nya konkreta förslag, och efter den här kongressen kommer vi vara ett förändrat parti. Vi kommer vara rakare, tydligare, mer handlingskraftigt och redo att styra Sverige i en väldigt orolig tid.
Okej, men
om vi konkret frågar om skolan, så jag menar, där är det ju så att redan idag så köps och säljs ju skolor på en marknad och byter så att säga huvudman vem som är ansvarig för skolan. På samma sätt som det har gått och göra skolor som har varit kommunala till att sen bli privata, så går det naturligtvis att göra tvärtom. Mm. Men det är också så att alla som idag driver en skola som ett aktiebolag och med vinstintresse, de kommer ju kunna fortsätta driva den skolan, men skillnaden är ju att man inte kommer kunna plocka ut vinst.
Och det kanske gör att incitamentet, förlåt att jag avbryter, men det kanske gör att incitamentet att driva skolan blir lite mindre, och att omvandla en friskola till en kommunal skola, det är ju sannolikt också då administrativa, ekonomiska utmaningar, förändringar i finansiering, personalhantering, anpassning, kommunala regler och standarder. Så frågan var ju alltså hur ni, partiet och du, hur ska det här gå till rent konkret? Hur ska ni lösa det här?
Nej, men rent konkret på samma sätt som skolor byter huvudman redan, och huvudman är alltså den som driver skolan. Mm. På samma sätt som skolor redan idag ändrar vem som driver den skolan, så går det naturligtvis att ha det från en vinstdrivande skola till att det blir en kommunal skola. Jag menar, eleverna är kvar, lokalerna är kvar, lärarna kan vara kvar. Men istället för att pengar ska läcka iväg till skatteparadis eller till att köpa våffelstugor och strandtomter, så kommer pengarna stanna kvar i skolan till läroböcker, till lärarna, till att det finns tillräckligt med personal. Så det är ju den förändringen som vi vill se. Men samtidigt är det ju så att många av dem som driver skolor som aktiebolag, de säger ju att de gör det för att de är intresserade av pedagogik och elevers lärande. Mm. Och det kommer ju finnas möjligheter att driva skolor, men dock inte göra vinst.
Men kommer det då vara helt smärtfritt, menar du, utan några problem, göra de här omvandlingarna om det här nu blir verklighet?
Jag kan ju konstatera att det sker ju omvandlingar i skolorna redan idag. Och det går ju, går ju uppenbarligen. Så att det är klart att det går att göra det även när en kommun då i så fall tar över en skola. Som sagt, allt finns kvar. Men det som är skillnaden blir ju att även pengarna blir kvar i skolan.
Och det sker helt smärtfritt
det är ju
utan några problem.
För, ja, det bedömer jag att det bör vara möjligt på samma sätt som det idag sker ägarbyten i skolor. Men där ska vi också veta, tycker jag, att i Sverige är vi ju helt unika i världen. Det finns inget annat utvecklat land som har ett skolsystem där det är fritt fram för riskkapitalister och tanka skolor på pengar som ju våra skattepengar som vi betalar i skatt för att ska gå till elever och lärare, men som nu istället försvinner iväg till välfärdskapitalister som skickar dem till, till skatteparadis. Och det är helt absurd system som vi har. Det vill vi ta bort.
Okej, och det är en sak att komma med vallöften till exempel, och sen ska det bli en regering också så småningom. Och för att bilda en regering så tyder mycket på att ni skulle behöva hjälp av Centerpartiet, som för övrigt nu går uppåt i opinionen som vi har hört. Deras nya partiledare Anna-Karin Hatt, hon är tidigare skolbolagschef, vd för välfärdsföretagens samarbetsorgan Almega. Hon menar ju att valfriheten i skolan är det viktiga, och vinsterna, de behövs för den här valfriheten. Tror du att hon kommer att ändra sig?
Nej, men där vill jag säga att vi socialdemokrater har ingenting emot valfrihet i skolan. Vi ser gärna en mångfald av aktörer. Många friskolor idag drivs ju också i stiftelseform och gör ju ingen vinst. Och de som i dagsläget drivs i aktiebolag, där kan man ju till exempel omvandla sig till ett bolag som inte drivs med vinst. Mm. Så att vi ser en mångfald av aktörer. Det är just vinstintresset som vi vill komma åt.
Och där var ju också frågan, hur tror du att Anna-Karin Hatt och Centerpartiet kommer ändra sig där? För de trycker ju också på att vinsterna behövs.
Ja, det är ju ett väldigt konstigt argument, tycker jag ju själv. Det går ju utmärkt för stiftelseskolor att driva bra skolor utan att göra vinst. Så att det är klart att det är möjligt för alla skolor att göra. Så det tar jag gärna en diskussion med Anna-Karin Hatt tillsammans med. Men jag kan konstatera att vi, Socialdemokraterna och Centerpartiet, styr ju på många platser i Sverige. Och där vi också gör upp med en del av de avarter som har varit i privatiseringen av våra vårdsystem. Men samtidigt ska vi säga, tycker man att det är absurt att utländska riskkapitalister kan tanka våra skolor på pengar, ja, men då är det ju Socialdemokraterna man ska rösta på, inte Centerpartiet eller Sverigedemokraterna eller något av de andra Tidöpartierna.
Men med tanke på det nu, om vi då utgår från att Anna-Karin Hatt och Centerpartiet har ju sin ståndpunkt här som de kommer stå fast vid, är det klokt att lova väljarna att det ska bort med vinster i skolorna, med tanke på att ni kan behöva kompromissa kring just den här frågan?
Men det är klart, alla partier berättar ju för väljarna vad man själv vill göra. Och sen söker man ju stöd och mandat för att göra det. Och är det så att svenska folket inte vill ha det här världsunikt dåliga skolsystem som vi har idag, där vi ju ser hur det leder till lägre skolresultat, till att det spelar större roll vilken bakgrund man har, alltså vad föräldrarna har för utbildning, för vilket skolresultat man har, vilket ju är djupt orättvist. Ja, men då är ju Socialdemokraterna ett bra alternativ att rösta på. Mm.
En annan fråga, den ekonomiska politiken handlar om då, skattefrågan som lyfts från flera håll och görs också under kongressen. Där har du sagt att de som har mer, de ska bidra mer. Och där har ju kanske en siffra nämnts att de som tjänar över 60 000 kronor i månaden, de ska skatta mer. Är det en rimlig gräns, 60 000?
Men så här, vi är ju tydliga med att för människor med normala inkomster så kommer ju vi inte gå fram med några skattehöjningar. Därför det vi har sett de senaste åren, det är ju att 10 års reallöneökningar har ätits upp av den inflation som har varit sedan kriget i Ukraina startade. Så det är ju inte en rimlig politik i det här läget. Däremot så vid årsskiftet nu så har ju Sverigedemokraterna och regeringen valt att genomföra inte bara ett jobbskattadrag. Mm. Vi vill ju också ha en skattesänkning för alla. Men däremot en särskild skattebonus för de som har de allra högsta inkomsterna. Och för Kristersson och Jim Åkesson så handlar det om över 3 000 kronor i månaden. Precis. Och det tycker vi är absurt.
Och höga inkomster, är det 60 000? Är det där någonstans man ska då?
Vi har inte satt någon exakt gräns, men att i ett läge...
Men vilka är det som ska bidra mer då?
Ja, de som har de högsta inkomsterna.
Och vilka
i ett läge där... Ska jag svara?
Ja, visst.
Ja. I ett läge där Sverige är det enda land i världen där barnbidragen inte har höjt sen inflationskrisen kom efter Putins aggression i Ukraina. I ett läge där man nu skär på bostadsbidraget för ensamstående föräldrar. I ett sånt läge är det helt absurt att gå fram med en särskild skattesänkning på många tusen varje månad för de med de allra högsta inkomsterna. Det tycker vi socialdemokrater inte bara en orättvis politik. Det är dessutom en väldigt ineffektiv politik, en lågkonjunktur.
Mm. Om vi byter till ett annat ämne då, för något som det också rapporteras om att bli hett nu på partikongressen, det är migrationsfrågan. Expressen skriver bland annat om att det är många socialdemokrater som inte känner sig bekväma med hårdare retorik i den här frågan och att socialdemokraternas politik ligger allt för nära Tidöpartiernas. Vad är ditt svar på det här interna missnöjet?
Ja, men det var ju under en socialdemokratisk ledd regering som det stora systemskiftet i, eller paradigmskiftet i migrationspolitiken skedde. Det var ju efter flyktingkrisen 2015 där ju vi helt la om migrationspolitiken till att bli en av de stramaste i Europa. Och det var ju helt nödvändigt eftersom Sverige hade tagit ett helt oproportionerligt stort ansvar för den flyktingkris som vi hade 2015. Och den politiken, den vill vi ska ligga fast. Och bakgrunden är ju att vi i Sverige behöver ha tydligt fokus på de människor som har rätt att stanna i Sverige. Mm. Att de människorna ska få en utbildning, komma i arbete, ha en bra bostad. Och det är det som behöver vara fokus för Sverige.
Och det tycker nog de här kritikerna också att man ska ha fokus på. Men just de i partiet och de väljare som ändå tycker att ni kanske går för långt. Svaret till dem. Ni går inte för långt, eller?
Nej, min bedömning är att Sverige behöver ha en stram migrationspolitik. Och det beror ju på att vi har en, jag skulle kalla för en integrationsskuld. Där alldeles för många människor i Sverige bor i trångboddhet. Bor i områden med hög arbetslöshet. Bor i områden där alldeles för få talar god svenska. Och det är därför det är svårt att lära sig svenska. Där vi har förskolor där varken barnen eller pedagogerna talar tillräckligt bra svenska. Det är liksom en orimlig situation. Och vi behöver fokusera på att lösa de här uppgifterna i Sverige och därför ha en stram migrationspolitik.
Okej, vi får följa partikongressen och följa debatten där. Tack så mycket, Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna.
Tack.
Vi vänder oss tillbaka mot Ekots inrikespolitiska kommentator Helena Jessén. Du har lyssnat på den här intervjun. Något särskilt du la vikt vid?
Ja, det var ju intressant nu att det låter som att det är en enkel sak det här med att införa vinstförbud i friskolesektorn. Det låter på Magdalena Andersson som att det är lätt att bara köpa upp de friskoleföretag som finns. Och då kan man ju ställa sig frågan varför det inte har skett tidigare då i till exempel socialdemokratiskt styrda kommuner. Jag tror att hon överskattar enkelheten i detta. Sen är det ju precis som du nämnde att centerledaren Anna-Karin Hatt har varit tydlig med att hon inte vill ha något vinstförbud i skolan. Hon vill heller inte höja skatter. Och så där. Det är en hel del frågor där politiken kan bli svår att förena. Och då brukar Andersson säga att man har klarat att regera med Centerpartiet förut. Men man ska komma ihåg då att Centerpartiet har varit envisa i frågor om marknadshyror till exempel. Det ledde till att regeringen Löfven fälldes. Andersson själv fick avgå som statsminister kort efter sitt tillträde när Centerpartiet fällde hennes budget. Så att det har inte varit lätt att regera med Centerpartiet. Så blir man beroende av dem så lär det inte vara lättare med Hatt än det var med Löv, tror jag.
Okej, och migrationen också en fråga som tas upp inom partiet men också från Miljöpartiet bland annat.
Ja, precis. Och det där är en röd linje, säger den talespersonen i de här frågorna, Loven Redar. Det håller Magdalena Andersson med om. Migrationspolitiken ska inte rullas tillbaka. Men det kan också bli tuffa förhandlingar, och då framförallt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, som ju gärna vill återgå till hur migrationspolitiken såg ut tidigare.
Helena Jessén, Ekots inrikespolitiska kommentator, säger det. Tack så länge säger vi till dig. Klockan slår snart 8:30. Det är dags för Ekot och en nyhetsuppdatering.
Ryska myndigheter uppger att Ryssland skjutit ner 296 drönare från Ukraina under natten. Det handlar i så fall om ett av de större ukrainska drönarangreppen mot Ryssland hittills under kriget. Det är oklart vilka skador drönarna orsakat, men angreppet ledde till att flera flygplatser kring Moskva periodvis dirigerade om flygplan till andra flygplatser. Och även Ryssland har skickat drönare mot Ukraina, bland annat mot Charkiv-regionen. Flera människor och bostadshus har blivit skadade. I indikatoropinions majmätning rasar Moderaterna med 3,7 procentenheter och får nu drygt 17% av väljarstödet. Mätningens vinnare är Centerpartiet som ökar från 4,1 till 5,8%. Stödet för övriga partier varierar marginellt och ingen förändring är statistiskt säkerställd där. Ett nytt journalsystem inom sjukvården i Gävleborg har lett till stora problem. Tusentals inlästa läkarutlåtanden har inte skrivits in i journalsystemet utan blivit liggande. Veronica Lindman, som är medicinsk sekreterare på akuten i Gävle och också huvudskyddsombud, beskriver situationen som kaotisk och säger att den påverkar patientsäkerheten. Svenskarna köper allt mindre alkohol från USA sedan president Trump tillträdde. Under det första kvartalet minskade försäljningen av amerikanska viner på Systembolaget med 15%. Enligt Systembolaget har man inte sett ett sådant försäljningsdipp sedan Frankrikes kritiserade kärnvapentester på 1990-talet. Och då över till ekonomiekot.
Som börjar med Northvolts konkurs. Den lämnar tydliga avtryck på bostadsmarknaden. Antalet bostäder som är till salu i Skellefteå har ökat dramatiskt. Alexander Simonsson är mäklare i kommunen.
Det har aldrig funnits så här mycket bostäder ute till salu i Skellefteå kommun som det gör idag. Det är någonting som jag har sett stegrande under några år här. Tidigare högmarknad kanske man låg på 180 objekt till salu. Idag ligger vi på 505 objekt till salu och jag vet att det kommer fler ut till salu.
Ja, det är många som vill sälja sina bostäder i Skellefteå just nu. Flera tusen personer har sagts upp från batteritillverkaren Northvolts fabrik det senaste året. Och många tvingas lämna kommunen i jakt på nytt jobb. Det har gjort att priset på framförallt bostadsrätter har sjunkit rejält. Jämför man priserna i april 2022, då de låg som högst, med årets april, så har kvadratmeterpriset på bostadsrätter i Skellefteå minskat med en tredjedel. En förändring som även förvärrades av de ekonomiska effekterna av kriget i Ukraina och hur bankernas räntor på lån sett ut. Men till skillnad från i Skellefteå har bostadsmarknaden generellt i Sverige lugnat ner sig nu. Det säger Per-Arne Sandegren som är analyschef på företaget Svensk Mäklarstatistik.
senaste året så har vi en stabiliserad bostadsmarknad. Vi har ganska höga volymer, alltså antal försäljningar av villor. Och bostadsrätterna ligger på normala nivåer och allmänt då små prisrörelser. Det vill säga inte särskilt mycket uppåt och inte särskilt mycket neråt heller. Utan det varierar från månad till månad just nu.
I Skellefteå har mäklaren Alexander Simonsson mött några av dem som haft bråttom att sälja. Men det är långt ifrån alla. Och han tror att kommunen med sina 77 000 invånare kommer att hämta sig från det senaste årets dystra besked.
Många är ju lokala som har jobbat på andra ställen innan och som har fått jobb efteråt. Det finns folk som kommer utifrån som har hittat andra jobb. Så att det finns ett Skellefteå utan Northvolt också.
Sist här mäklaren Alexander Simonsson, reporter Erika Sundén. Tittar vi på börserna, Tokyo-börsen plus 0,1%, Shanghai minus 0,1%, Hongkong minus 0,8%. Nasdaq igår plus 2,5%, Dow Jones plus 1,8%. Stockholmsbörsen igår plus 0,2%. Bostadsmarknaden förstärker den ekonomiska skillnaden mellan män och kvinnor. Det här skriver Jämställdhetsmyndigheten i en ny rapport. Lägre inkomster, osäkrare anställningar och större omsorgsansvar gör att kvinnor blir mer beroende av någon annans inkomst för boendet. Myndigheten vill se sänkta trösklar för hyresmarknaden, något som man säger skulle öka jämställdheten. Den genomsnittliga räntan för rörliga bolån ökade i april enligt Statistiska centralbyrån från 3,09% i mars till 3,15% i april. Räntan ökar även för lån med längre bindningstider. SCB skriver i ett pressmeddelande att det är första gången sedan juli förra året som den rörliga räntan på nya avtal ökar. Svenska småsparare har under maj minskat sina innehav i guld och silver. Det visar ny statistik från nätbanken Nordnet. Att köpa ädelmetallerna blev populärt när börsen skakade i början av året, men nu gör man sig alltså av med innehaven. Nordnet skriver i ett pressmeddelande att nu, citat, behövs inte krockkuddarna längre, slut, citat. Till sist, valutamarknaden. En dollar handlas för 9 kronor och 65 öre. En euro handlas för 10 kronor och 91 öre.
Filip Ramqvist, Ekonomiekot, säger vi tack till så länge. Stefan Nordberg är på plats med nyheterna från Vetenskapsradion. Det ska handla om åldersgränser på sociala medier. Är det något att ha?
Ja, i början av juni så möts EU-ministrar för att diskutera det förslag som kommit från flera EU-länder att införa en åldersgräns på sociala medier. En utveckling som speglar förändrade användningsmönster i många länder. Bland annat så kan det ses också hos svenskarna.
Det som vi såg nu i förra årets rapport till exempel, det är att den andelen av småbarn, lågstadieelever, som säger att de är på TikTok har minskat dramatiskt på bara ett år.
Det säger Måns Jonasson på Internetstiftelsen angående den årliga rapporten Svenskarna och internet. Och han menar att de begränsningar som EU ska diskutera redan växer fram organiskt.
Många föräldrar har börjat reagera över, är det verkligen så klokt att ge riktigt små barn en smartphone och ge dem fritt blås på sociala medier? Jag tror att många föräldrar har börjat tänka efter och faktiskt sätta begränsningar för barnen på ett nytt sätt.
EU har varken gått ut med något lagförslag än eller vilken ålder gränsen i så fall skulle hamna på. Men Måns Jonasson tycker att föräldrars begränsningar är en rimligare utveckling än att staten skulle censurera delar av internet för unga.
Jag har väldigt svårt att se att det skulle vara liksom framgångsrikt att lagstifta bort den här typen av beteende. Utan det handlar nog mer om att föräldrar behöver få mera stöd och hjälp och råd kring hur man ska prata med sina barn om de här frågorna.
Dessutom finns det många utmaningar kring digitala åldersgränser. Som hur de rent tekniskt ska genomföras och vad som hindrar barn från att ljuga om sin ålder. I en nyligen publicerad brittisk undersökning uppgav 42% av unga mellan 16 och 21 att de ljugit om sin ålder online. 40% har ett hemligt konto och 27% utger sig för att vara någon helt annan online. Och Måns Jonasson gissar att ungdomarna kommer komma på enkla sätt att komma runt åldersbegränsningarna.
Reporter Elsa Östlund. Om 15 år så ska det finnas mackar och hamnar i rymden i omloppsbana runt jorden. För enligt europeiska rymdorganet ESAs nyligen antagna strategi så är det dags nu att bygga infrastruktur i rymden.
More and more there is up and rising the orbital economy.
Rymdekonomin växer mer och mer. Alltså ekonomin i omloppsbana runt jorden. Enligt Jérôme Breton, ansvarig för framtida transporter i rymden på Europeiska rymdorganisationen ESA. Och enligt ESAs strategi för 2040 behövs nu alltså en infrastruktur i rymden.
Space docks, reusable space docks, orbital warehouses, propellant depot, interconnection between different vehicles, all these are new capabilities that we need to prepare.
Space docks, rymdstationer som fungerar lite som hamnar i rymden, lager, lokaler och bränsledepåer i omloppsbana.
Det här kommer ju att behövas i framtiden,
säger den svenska rymdstyrelsens chef Ella Karlsson.
Man ska kunna nyttja det för att fylla på bränsle, använda det som lager. Man kan ha underhåll och reparationer av farkoster och satelliter.
Det här skulle vara till nytta för framtida resor, till exempelvis Mars, menar hon. Men också för vanliga satelliter.
Så kan man till exempel förlänga livslängden på en satellit om den får fylla på med bränsle. Eller man kanske vill byta ut en sensor eller uppgradera den på något sätt. Så att ja, för tjänster som alla kan dra nytta av här på jorden.
Och hör mer om rymdutvecklingen just nu i Vetenskapsradion, i SR Play eller i P1 vid lunchtid idag, reporter Camilla Widebäck. Det är troligt att medeltemperaturen den kommande femårsperioden hamnar över 1,5 grader, alltså den gräns som världens länder kommit överens om att försöka hålla sig under. Det rapporterar väderorganisationen WMO. Enligt WMO så är det 70% risk att den aktuella tidsperioden blir 1,5 grader varmare än perioden 1850-1900. Ett orosmoment är att det förväntas bli fortsatt onormalt torrt i Amazonas. Och i den aktuella prognosen så har WMO kört datormodeller från 14 forskningsinstitut för att beräkna hur jordens klimat troligen utvecklas under tidsperioden 2025-2029. Det rapporterar TT.
Och det rapporterar du, Stefan Nordberg, Vetenskapsradion. Tack så mycket för den här morgonen.
Tack ska du ha.
P1-morgon i detta, i din radio och i appen Sveriges Radio Play. Och i veckan har det hållits nordiskt toppmöte i Finland där ett av ämnena var säkerheten i Östersjön och hur länderna kring detta hav kan samarbeta bättre för att skydda sig mot sabotage och motverka den ryska skuggflottans framfart. Tidigare i morse talade jag med Henrik Ringbom, professor i havsjuridik vid Åbo Akademi i Finland, och han berättade om de största riskerna med de här ryska fartygen.
Det som man är mest rädd för är att det ska ske en olycka, miljöolycka med de fraktar väldiga mängder olja, de här tankfartygen. Och allra värst är förstås en kollision med kanske ett passagerarfartyg, där går ju väldigt mycket passagerartransporter tvärs över Finska viken också. Så det är den här typens incidenter som är liksom skräckscenario. Det skulle flytta de här konsekvenserna mycket snabbt inåt land. Sen när det gäller andra typer av säkerhetsrisker, sån här sabotage och hybridaktioner, så där handlar det ju sen om andra konsekvenser. Det kan handla om avbrott i elförsörjning eller sånt.
Just det, men det är alltså
mycket exakt. Mm. Men det är alltså mycket nära kopplat till vad som sker på land. Det är inte alls särskilt långt mellan land och hav här.
Du beskriver de två stora säkerhetshoten här som man brukar tala om. Dels nu senast här sabotagen mot undervattenskablar, men också den ryska så kallade skuggflottan. Den senare här, skuggflottan som ändå har talat en del om nu, men vad vet vi egentligen om den idag?
Ja, alltså det är ungefär hälften av Rysslands export av olja som sker på en sån här parallell flotta med fartyg som egentligen inte följer de normala säkerhetsreglerna och systemen. Och det här är direkt relaterat till de sanktioner som är satta mot Ryssland efter 2022 när kriget mot Ukraina börjar. Så det är en väldigt viktig del av att hålla exporten igång, och det är ju den exporten som i stort sett finansierar det här kriget. Så för Ryssland är det en väldigt viktig del, och som jag sa, så ungefär hälften av hela exporten transporteras i skuggflottor, och det handlar kanske om, uppgifterna varierar lite, men 1500-2000 fartyg som ingår i den här skuggflottan.
Okej, okay. Och de här fartygen rör sig alltså kring Östersjön. Viktigt för Ryssland att upprätthålla den krigsekonomi som finns. Varför är det så svårt att få stopp på dem då?
Det finns många grunder till det, men det har ju funnits sanktioner mot fartyg förut och en viss form av skuggflotta. Dels så hade i tidigare fall varit ofta en FN-sanktion, och det betyder att hela världen omfattas av den direkt, om säkerhetsrådet antar det. Det funkar ju inte nu när liksom målet för sanktionerna är en permanent medlem av FNs säkerhetsråd. Men sen en annan skillnad är att Ryssland är en väldigt stor oljeproducent, så de sanktioner som man gör mot de som har direkt inverkan på både oljepris och oljetillgänglighet för de som gör sanktionerna, vilket har skapat en viss broms i ivern att gå hela vägen här. Men sen en tredje orsak är ju också havsrätten, som ger väldigt få möjligheter för andra än flaggstaten och hamnstaten, det vill säga den stat där man hämtar oljan ifrån, att göra någonting, för att den här trafiken går i Östersjön på internationellt vatten, ekonomisk zon, och det är ganska begränsat vad kuststater kan göra för att ingripa i passerande trafik.
Henrik Ringbom, professor i havsjuridik vid Åbo Akademi i Finland, hörde ni där. Om varför den ryska skuggflottan alltså är så svår att stoppa. Om ni vill lyssna på hela intervjun så finns den på vår hemsida sverigesradio.se/p1morgon.
Stockholm, onsdag. När nu stridsdammet lagt sig efter den senaste militära kraftmätningen längs den indisk-pakistanska gränsen ägnar sig många sydasiennördar, inklusive jag själv, åt att försöka förstå vad som egentligen hände, om det finns en sida som faktiskt vann och hur den här eskaleringen påverkat ländernas relationer till omvärlden. Allra mest i ögonfallande när det gäller den sista frågan är förhållandet mellan USAs Donald Trump och Indiens Narendra Modi. Den har beskrivits som en bromance. De två männen har gång efter annan upprepat sin uppskattning av varandra och hur viktig relationen mellan länderna är. Det finns också likheter i deras politiska framtoning, populism och patriotism, för att nämna något. Men det finns också motsättningar, och har de kanske synliggjorts tydligare nu. Det som verkar skava ur ett indiskt perspektiv är Trumps agerande i Kashmir-frågan, att han lyft fram sin egen roll i samtalen som ledde fram till en vapenvila och talat om att USA gärna medlar i konflikten. Indien vill inte ha en extern medlare. Man anser sig vara angripet av grannlandet Pakistan, och det finns inte något att medla om, menar landets ledare. Frågan handlar istället om terrorbekämpning. Det ska vara också att Trump återkommande talar om Indien och Pakistan i ett och samma andetag. Indien vill inte reduceras till en gränskonflikt där två parter är mer eller mindre lika spelare och ansvariga. Indien är så mycket mer och väntas inta platsen som världens fjärde största ekonomi i år, menar man. Så är det den andra frågan på allas läppar nu för tiden, handel och tullar. USA är Indiens största handelspartner med ett överskott till Indiens fördel. 50 miljarder dollar mer köper USA av Indien, och det irriterar Trump. När andra länder svarat på USAs tullhot med att införa egna högre tullar, så har Indien valt att hoppa offentlig kritik och istället driva på förhandlingarna om ett bilateralt handelsavtal. Nu är den amerikanske presidenten omvittnat ombytlig av sig, och i förra veckan gav han sig på en av Indiens hjärtefrågor, tillverkningsindustrin. För att vara konkret, de Apple-telefoner som sätts ihop i Indien, de riskerar nu att beläggas med 25-procentiga tullar. Företaget har rätt nyligen byggt upp sin verksamhet i södra Indien för att ha ett alternativ till Kina. För den indiska regeringen har fabrikerna ett stort symboliskt värde. Landet har länge försökt locka utländska företag att förlägga sin produktion i Indien, men i praktiken har få valt att göra det. iPhone och Apple är det ljusa undantaget, och så vill den indiska regeringen gärna att det förblir. Så hur står det egentligen till mellan Trump och Modi? Håller deras bromance, är frågan. Naila Sarim, Sydasien-korrespondent.
P1-morgon är detta i din radio, där vi alldeles strax ska vända oss mot Kulturnytt och Mina Binaisa, där vi ska höra om hur ni rör er bland bokhyllorna. Visst är det så?
Jag har med massa böcker, Marcus. Och vi börjar på ett bibliotek. Nya lagkrav gör det svårare nämligen för skolor att kombinera skolbibliotek och folkbibliotek från och med då 1 juli när en ny lag trädde i kraft. Och det här är något som påverkar många skolor, inte minst på mindre orter. Harry En, som går i ettan i Alfta i Hälsingland, han är på biblioteket ofta.
En gång i veckan, och så brukar vi låna på torsdagar.
En första klass tassar in på biblioteket i Alfta för att låna böcker. Ellen Voxberg visar sin nya trave.
Jag lånade Sigge en faktabok om delfiner och familjen Knäckert.
I Alfta har man ett så kallat integrerat skolbibliotek som ligger i folkbiblioteket in till skolan. Det har både för- och nackdelar, säger bibliotekschef Inga Lillembretsen.
Men ett skolbibliotek och en skolbibliotekarie enligt Skolverkets definitioner, det når vi ju inte upp till.
Många skolor i Gävleborg har idag integrerade skolbibliotek. Men från 1 juli i år krävs det särskilda skäl till det. Och det måste finnas avtal mellan skolan och biblioteket. Något som ofta saknas, bland annat i Alfta. Jenny Nilsson är sakkunnig på Svensk biblioteksförening.
Man är inte den här integrerade delen i den pedagogiska undervisningen. Man får inte den kunskap som bibliotekarierna har kring både läsning och läsutveckling, men också medie- och informationskunnighet, som till exempel källkritik och sånt, som är väldigt viktigt för elevernas kunskapsutveckling.
Agneta Persson, skolchef i Ovanåker, säger till P4 Gävleborg att man jobbar med att ta fram en lösning för biblioteket i Alfta innan lagen träder i kraft.
Och det rapporterar Josefin Nygren på P4 Gävleborg. Musikern, konstnären och författaren Ulf Lundell delar för 12:e gången med sig av sina dagböcker, och han har hunnit fram till vardagar del 12 i sitt dagbokskrivande. Det börjar bli dags att fylla 75, och Katarina Wikers, som tröttnade någonstans i vardagar 5, har gjort en helomvändning.
Uffe upprörs av Putins sadister i Ryssland, sossarna som borde försöka bli sossar igen, friskolornas girighet, barnen som skjuter, Musk, den jävla skithögen. Han överkonsumerar nyheter fast de karvar på hans hjärna, ser alla skit-tv-serier, ofta känner han sig vresig. Jag pissar på den här tiden, skriver han. Allt väder registreras, ofta är det bara svordomsgrott. Han borde dra utomlands, ut på vägarna igen, men det vill sig inte. Han klarar inte heller av mer än 2 veckors tvåsamhet, måste ha huset för sig själv. I huset på Österlen där han inrättat sig med sina rutiner. Tranorna som kommer tillbaka, Dylan som åldras parallellt. Han signerar 92 målningar samtidigt ryggen verkar. Ulf Lundell är det bästa sällskap man kan ha in i den stundande ålderdomen. Han tar tempen. 36,2, inte ens feber. Väntar på att Trump och mullorna i Iran ska dö. Han slänger hela Österlens helvete till återvinningscontainerna samtidigt som han hoppas att få uppleva världen som underbar och delvis förtrollad igen. Han tänker på de 10 tackbrev han ändå skrivit i livet. Ber om ursäkt för att han brusat upp hos optiken. Tänk att det skulle vara Uffe som likt en mer erfaren modell av KBT-terapeut förmår lyfta mig ur svärt. Beslå mig med tålamod. Ta in sommaren med ett ljust sinnelag. Är man missnöjd måste man ändra, göra om, göra bättre, säger han. Man måste påt igen. Sen skriver han ändå i versaler: ge mig tillbaks mitt jordklot. Jag vill följa med Uffe rakt in i vardagar 13 med nya laddhybriden. Dra ut på vägarna och kyssa havet. Katarina Wikars, Kulturnytt.
Och Katarina hade läst Vardagar 12, alltså av Ulf Lundell. Mer litteratur, tysk-österrikiske Daniel Kehlmanns underhållande succéroman Ljusspel handlar om en filmregissör i Tredje riket. Författaren kunde själv aldrig föreställa sig hur skrämmande aktuell den skulle vara när den väl gavs ut.
Obwohl jeder Schriftsteller sich freut, wenn das eigene Buch sich als relevant herausstellt, würde ich sagen, auf diese Relevanz hätte ich verzichten können.
Även om alla författare naturligtvis glädjer sig åt att deras bok ses som relevant, så hade jag gärna sluppit det den här gången, säger Daniel Kehlman, när vi ses på hans svenska förlag under ett Stockholmsbesök. 50-årige Daniel Kehlman slog igenom stort internationellt 2005 med romanen Världens mått. Nya Ljusspel handlar om den österrikiska filmregissören G.W. Pabst, som var framgångsrik under 1920-talet. Men hans försök att göra succé även i Hollywood misslyckades. Av oklara orsaker åkte han tillbaka till Europa och Tredje riket 1939, just före andra världskrigets utbrott. Märkligt nog fick han fortsätta att göra storfilmer i Nazityskland. I Ljusspel skildras hur det kan vara att jobba som regissör i en diktatur. Bitvis är parallellerna till idag skrämmande. Något som Daniel Kehlman själv upptäckte först när boken var klar.
Als ich dann fertig war, habe ich gedacht, mein Gott, Regisseure im Iran und in Russland sind in dieser gleichen Situation.
Det slog honom att regissörer i Iran och i Ryssland är i liknande situation nu. Även ryska författarkollegor som lever i exil i hans hemstad Berlin har sagt att de känner igen sig i romanen. Ljusspel gavs också nyligen ut i USA. Gensvaret har varit överväldigande, säger Daniel Kehlman. De amerikanska läsarna känner igen sig i sånt som sker i deras hemland just nu.
Die Menschen erkennen viel von dem, was jetzt gerade in Amerika passiert, in dem Roman wieder.
Författaren Daniel Kehlman, sist här intervjuad av Lina Kalmteg. Det var det, Markus.
Ja, tack för denna morgon. Kulturen med Mina Benajsa, och vi lämnar över till Land och sjöväder från SMHI.
Tack. Idag berörs landet av två områden med regn och skurar. Störst utrymme får solen däremellan. Ett regn över södra och östra Götaland tuggar sig sakta bort över Östersjön. Det kan tidvis beröra även ostligaste Svealand. Det andra regnet, som rör sig norrut över norra Norrland, följs av ett par omgångar med skurar som även berör södra Norrland. Soldyrkare kommer alltså att trivas bäst i och kring Värmland och upp mot Gävlebukten. I natt växer en högtrycksrygg in över landet med allmänt uppklarnande väder. Prognos till imorgon bitti, södra och östra Götaland. Regn rör sig sakta österut och lämnar Gotland under kvällen. Men i Skåne, Blekinge och även kring Öland och Gotland kan det fylla på med en del skurar. På dagen 11-16 grader. I västra Östergötland lite sol och någon grad högre. Från ikväll klarnar det allmänt upp västerifrån. I natt omkring 10 grader. På Gotland fortsatt någon skur även in på natten. Sydlig eller växlande vind, i natt nordvästlig. Nordvästra Götaland och Svealand. I östra Sörmland och Uppland molnigt och tidvis regn. Även nordligaste Dalarna kan få någon skur. I övrigt växlande molnighet med en del sol. På dagen 13-18 grader. I kväll och i natt allmänt uppklarnande och 5-10 grader. Lokalt kan det bildas dis eller dimma. Sydvästlig vind, i natt västlig eller växlande. Hela södra Norrland, störst utrymme för sol i södra kustlandet och här 15-20 grader. I övrigt 10-15 grader och molnigt. Främst i Härjedalen och Jämtland också en del regn eller skurar. Mot kvällen kan det allmänt komma någon skur. I natt efterhand mest klart och 3-8 grader. Vinden blir mest västlig, från ikväll växlande. Hela norra Norrland. Molnen dominerar och regn rör sig norrut över Norrbottens län. Men det fyller allmänt på med skurar. Vid kusten kanske lite sol fram på dagen och upp mot 15 grader. I övrigt 8-13 grader. I fjällen 5-10. I natt, klart till halvklart, I fjällen kanske någon enstaka skur eller på höjd snöby. Då 0-7 grader. Sydlig vind, från ikväll västlig eller växlande. Imorgon får södra halvan av landet sol med 15-20 grader. På ostsidan kanske strax över 20. Från östra Svealand och norrut över Norrland bildas en del stackmoln. Och särskilt i Norrlands kustland kan det komma skurar som lokalt kan bli kraftiga med åska. Sjöväder, sikten, främst på Östersjön och kring Åland, tidvis regn med måttlig eller dålig sikt. I natt följt av risk för dimma. Utsikter till imorgon bitti. Skagerrak och Vänern, sydväst eller väst, 2-6 meter per sekund. I kväll på Skagerrak, ökande nordväst, 7-12. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Växlande, 3-8. I kväll nordväst, 6-11. Södra Östersjön till Ålandshav och Skärgårdshavet. Syd, 4-9. Från ikväll växlande eller nordväst. På norra delen 1-6, på södra 6-11. Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Syd 7-12, ikväll avtagande, i natt 2-7 meter per sekund och tidvis växlande. Åter till Marcus Nilsson.
Där P1-morgonen rullar vidare en liten stund till fram till klockan 9:30. Och därefter så är det Ring P1, eller hur, Thomas Tengby?
Mm, och jag är redan här.
Ja, vad bra. Ja,
lite otålig. Jag vill säga till er svenskar. Ring nu till oss, ring till vår sluss och säg vad ni vill prata om. Så det blir ett spännande, intressant program. 020 22 10 10 är numret till Ring P1s sluss. De sitter där och väntar nu. 020 22 10 10. Ring nu så hörs vi sen i Ring P1.
Klockan är 9:00 här i Morgonekot. Omfattande ukrainsk drönarattack mot Ryssland under natten. Moderaterna tappar kraftigt i opinionen. Stora problem med nytt journalsystem inom vården i Gävleborg. Och så ser svenskarna ut att ha börjat bojkotta viner från USA. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Först Ukraina-kriget. Det verkar som att Ukraina har genomfört en av de hittills mest omfattande drönarattackerna mot Ryssland. Vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti rapporterar.
Ja, det är nästan 300 drönare som Ryssland påstår har riktats mot flera ryska regioner och städer, däribland ett flertal av dem som har riktats mot Moskva-regionen, bland annat mot en teknikfabrik som med 15 år har utvecklat drönare och en teknikpark som utvecklar optik och annan elektronisk utrustning som potentiellt skulle kunna användas i kriget mot Ukraina. Och flera av de här drönarna ska ha också hamnat i bostadsområden mot bostadshus bland annat. Det här är ingenting som ukrainska sidan har bekräftat, men det visar väl på att även Ukraina har förmåga att slå mot ryska mål.
Rapporterade Lubna Elshanti. Det är fortfarande oklart vilka konsekvenser de här drönarna har orsakat i Ryssland. Från Ukraina rapporteras att även ryska drönare har skjutits mot Ukraina under natten, bland annat mot Charkiv-regionen. Flera människor ska ha skadats och flera bostadshus har också fått skador i Ukraina. Så det senaste om opinionsläget i Sverige. I Indikators majmätning rasar nämligen Moderaterna samtidigt som Centerpartiet lyfter kraftigt i opinionen. Per-Ole Skog Tryggvason är opinionschef vid Indikator.
Moderaterna, de tappar rejält i månadens mätning. Och jag ska säga att de låg ganska högt förra månaden med en medial dagordning som fokuserade mycket på ekonomin och internationella frågor. Och nu har fokus istället kommit på de säkerhetsproblem som har kommit med den nationella säkerhetsrådgivaren.
Moderaterna går ner med 3,7 procentenheter jämfört med förra mätningen. Landar nu alltså på drygt 17%. Martin Borgs är partiets biträdande partisekreterare.
Enskilda mätningar är lite som vårvädret. Förra gången gick vi upp, nu går vi ner, men vi ser faktiskt att vi ökar i andra mätningar också. Och därför så fokuserar vi på att få ordning på Sverige och sen får folket på valdagen avgöra om man vill fortsätta framåt eller göra en farlig vänstersväng.
Förutom turerna kring säkerhetsrådgivarna som har drabbat Moderaterna så har också Centerpartiets val av ny ledare påverkat den moderata nedgången, säger Per Oleskog Tryggvason.
Och där ser vi att Anna-Karin Hatt drar moderater över blockgränsen.
Majmätningens vinnare är just Centerpartiet som ökar från 4,1 till 5,8%. Den bästa noteringen sedan mätningarna startade för nästan 2 år sedan. Väljarstödet för de andra partierna varierar bara marginellt och ingen förändring är statistiskt säkerställd. Socialdemokraterna får 36%, Vänsterpartiet 7,7 och Miljöpartiet 5,6. På den andra sidan ökar Sverigedemokraterna till 20%, Kristdemokraterna får 3,3 och Liberalerna 2,7. Gapet mellan blocken är det största på länge. Det skiljer hela 11,7 procentenheter mellan regeringen som ligger under och de rödgröna. Per Oleskog Tryggvason.
Ja, det finns ju såklart fortfarande tid för Kristersson och de övriga Tidöpartierna att återhämta sig i opinionen. Det brukar vi se att regeringen de tar igen.
Per Oleskog Tryggvason vid Indikator Opinion, reporter Ivan Garcia. Införandet av ett nytt journalsystem inom vården i Gävleborg har ställt till stora problem. Tusentals inlästa läkarutlåtanden har samlats på hög och inte skrivits in i det nya systemet. Veronica Lindman, som är medicinsk sekreterare på akuten i Gävle och även skyddsombud, beskriver läget som kaotiskt.
Det har varit kaos. Långa ledtider och mycket stress. Det spelar ingen roll hur mycket vi skriver, så det händer liksom inget i listan.
När en läkare träffar en patient läser hen in vad som ska stå i journaler, remisser eller brev, så kallade diktat. Det skriver sedan medicinska sekreterare ut. I januari bytte Region Gävleborg journalsystem till Cosmic. Systemet är trögt, omständigt och har mycket buggar, säger Veronica Lindman.
Systemet är segt och det är mycket mer svårjobbat. Det är mycket mer klick. Och att ena dagen fungerar det att klicka och göra på ett visst sätt och andra dagen funkar inte. Och att man kan sitta mitt i ett diktat och så pang så är man utslängd.
Det här har gjort att diktaten har samlats på hög på många avdelningar på de 3 sjukhusen i regionen, Gävle, Bollnäs och Hudiksvall. Enligt siffror Eko tagit del av var det under förra veckan över 13 000 oskrivna diktat på 8 av sjukhusens olika inriktningar, som ortopeden, onkologen och barn. De äldsta från början av mars. Av dem var 5 700 från medicin och akuten i Gävle och Hudiksvall. Bara primärvården i Gävle hade dessutom 6 700 oskrivna diktat. Det mest akuta ska prioriteras först, men Veronica Lindman menar att situationen ändå är mycket allvarlig.
Det är framförallt patientvalet. Det kan missas remisser eller någon uppföljning någonstans. Det är inte bra alls. Jag skulle inte vilja vara patient.
Fackförbundet Vision i Gävleborg har skickat in 5 olika anmälningar om begäran om arbetsmiljöåtgärder till arbetsgivaren. Cosmics leverantör Cambio säger till Ekot att man jobbar tillsammans med regionen för att lösa problemen. Martin Andersson är hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Gävleborg.
Nej, men det är ju ett jätteproblem förstås. Journalen är ju vårt centrala arbetsredskap. Dels är det ju en inkörningsperiod när man byter system förstås. Men även nu när man har lärt sig så har vi vissa utmaningar tycker jag med bland annat hastigheten i systemet. Men det jobbar vi ju på att åtgärda förstås. Men vi är ju inte i mål än.
Hälso- och sjukvårdsdirektören i Gävleborg Martin Andersson, reporter Sara Milchner Funset. Svenskarna verkar ha börjat bojkotta viner från USA. Försäljningen på Systembolaget har minskat kraftigt sedan Donald Trump tillträdde som president. Enligt Ulf Sjödin, som är sortimentschef vid Systemet, har man inte sett en liknande nedgång i försäljningen sedan Frankrikes kritiserade kärnvapentester på 90-talet.
Då minskade ju franska viner rejält. Då var det en ännu större effekt. Då dessutom var Frankrike då det största ursprunget, så att det blev ju väldiga volymminskningar.
Sen Trumps tillträde har hans beslut fått enorm uppmärksamhet i media, och enligt Ulf Sjödin brukar det vanligtvis leda till ökad försäljning.
När ett ursprungsland nämns ofta så påverkar det i allmänhet positivt.
Men den här gången har läget varit annorlunda. Under det första kvartalet minskade försäljningen av amerikanska viner sett till volym med 15% jämfört med samma period i fjol. Daniel från Stockholm väljer regelbundet viner från USA. Han har inte anpassat sina vanor på den fronten, men med andra produkter har han det.
Det kanske mer i så fall gäller bilköp än val av viner. Nej, men jag tror inte att jag har kopplat det så tydligt till att jag väljer bort amerikanska produkter överlag på grund av de spänningarna. Och vem vet, det kanske reverseras eller ändras inom kort ändå.
Amerikanska viner står förvisso för en bråkdel av den totala vinförsäljningen, men en märkbar nedåtgående trend började runt vecka 9 och har fortsatt sedan dess. Däremot ser man inte samma tapp när det gäller amerikansk sprit, och Ulf Sjödin tror att det finns en förklaring till det.
Jag tror att det helt enkelt beror på att det finns väldigt mycket alternativ bland viner. Det finns ju viner som har liknande karaktär och passar till liknande maträtter från olika ursprung. Så där är så att säga, det är lättare att flytta handen i vinhyllan.
Reporter Hampus Zetterqvist. Vidare till Kina nu. Arbetarna i klädtillverkaren Shein's fabriker har nämligen drabbats hårt av handelskriget mellan USA och Kina.
Många fabriker här i området är helt tysta. Beställningarna är för få, säger Li Jianjun, som är i 30-årsåldern. Han syr rödblommiga klänningar för den kinesiska modejätten Shein, känd för sina låga priser. Fabriken ligger i det stora industriområdet som kallas Shein-byn i Guangzhou i södra Kina. Under våren har Li Jianjun inte kunnat stanna kvar på en och samma fabrik mer än några veckor eftersom det inte har funnits tillräckligt med arbete. Orsaken är tullstriden mellan USA och Kina. Som en del av den har Donald Trump tagit bort en gammal regel som gjort att små paket som skickas